Du lyssnar på Bomullsfabrikens skugga av Ann-Kristin Antell. Inläst av mig, Mirja Turestedt. Del 1. Kapitel 1. Jenny stod i den bitande kalla vinden och huttrade. Follen på den tjocka vadmalsklänningen fladdrade mot benen och gulnade björklöv for virvlande över grusgången. I handen höll hon en bunt med granruskor. Det hade blivit dags att byta ut sommarblommorna på graven mot granris. Blommorna hade hållit förvånansvärt länge innan deras späda skälkar till sist dukade under för nattfrosten. Graven låg på en vacker plats under en tall i sluttningen till Sankt Karins medeltida kyrka. Hon böjde sig ner för att borsta av barren från gravstenen och suckade. Nästan 3 år hade gått sedan Mattias dog i kolera. Han hade smittats när han besökte sjuklingar i sitt prästämbete. Dussintals bybor hade omkommit i kolera. Och när Mattias insjuknade hade epidemin redan börjat klinga av. Jenny och doktor Spoof hade gjort sitt yttersta. Men till sist hade sjukdomen ändå ryckt Londos unge och vitale kaplan ifrån dem. Jenny låg dämpat vid minnet av Mattias pojkaktiga uppsyn och hans blonda hår som envetet ville locka sig. Deras lycka hade nått sin kulmen när hon upptäckte att hon var gravid. Träden vajade i vinden som klagade i klockstapeln. Jenny väcktes ur sina tankar och tittade upp. Himlen var mörk och molnen hängde lågt. Nu måste hon sätta fart innan det började regna. Hon tog den lilla trädgårdsspaden, grävde upp de vissna sommarblommorna och placerade ut granriset framför gravstenen. Kaplanen Mattias Malmström stod det, och Mikael strax under. Herren är vår rättfärdighet och salighet. Hennes man och deras dödfödde son vilade i samma grav. Jenny samlade ihop sina tillbehör i en liten korg, knäppte händerna och bad. För ett ögonblick kände hon hur ett band drogs åt om bröstet. Tungsinnet kom över henne, men hon gaskade upp sig och lät inte få fäste. Den värsta smärtan hade redan klingat av. Hon kastade en sista blick på gravstenen, tog farväl och gick i sakta mak mot sitt hem på Sankt Karins prästgård. Det var inte långt, för prästgården låg alldeles intill kyrkan. Efter Mattias död hade Jenny flyttat från Lund och hem till sin far, Valdemar Stenros, som var Sankt Karins församlingsprost. Den ljusgula huvudbyggnaden skymtade genom lönnarnas bladverk och den gamla syrenhäcken vajade i vindbyarna. Grinden gnisslade när hon öppnade den och klev in på grusgången. I det röda annexet bodde hushållerskan Aina och hennes make Viktor, som var dräng på prästgården. På andra sidan gården fanns bodarna och däremellan låg trädgården. I gårdens utkant växte en stor ek. Gungan som Jenny svingat sig i som barn hängde fortfarande från en av grenarna. Hon stannade för att inspektera trädgårdslandet. Sommarens blommor hade vissnat och skörden var redan bärgad, men än fanns det saker att göra. Vinteräpplena behövde vaxas och läggas i källaren och krukväxterna flyttas till den kyliga kammaren. Löven var hopkrattade, men trädgårdslanden måste vändas innan snön kom. Det mesta skulle förstås Viktor ta hand om, men Jenny tyckte om trädgårdsarbete och ville också bidra. Laggårdskatten Hurry la märke till hennes ankomst och trippade mot henne med svansen i vädret. Hon hälsade på den och böjde sig ner för att klia den bakom örat. Katten la njutningsfullt huvudet på sne. Den följde efter sin matte och slank kvickt in sedan hon hade dragit upp verandadörren. Jenny smålog, för hon visste att den skulle lägga sig och sova på sin favoritplats under prostens fåtölj. Hon gick upp för trappan till farstun. Rakt fram kom han till salongen som bara användes på helgerna och för att traktera gäster. Till höger från farstun kom han till köket och till vänster låg prostens sängkammare. Jennys lilla kammare låg i husets andra ände. Det hade rutfönster åt väster med utsikt över stora gamla lönnar och Auraåns lergrå vatten emellan dem. Jenny gick till sin kammare och hängde in sin kofta i garderoben. Den vita kakelugnen i hörnet tog upp större delen av rummet. Allt som rymdes där i övrigt.